lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till Jesaja kapitel 41. Även i det här kapitlet så är temat Guds suveräna storhet och makt som står i kontrast till människans svaghet och dårskap. Det är en fortsättning på tankarna från kapitel 40, där Guds storhet och suveränitet lyftes fram. Men här i kapitel 41 så fokuseras inte först och främst på Guds storhet som skapare, utan mera på hur Gud griper in och handlar med människan. Guds suveränitet och storhet uppenbaras både i skapelsen och i mänsklighetens historia. Det är också mycket i det här kapitlet som är mycket gåtfullt. Men grundtonen, det är Guds omsorg för sina barn, som han vill leda, fostra och bevara. Vår fallna värld är full av snaror, fallgropar och fiender. Därför finner ett Guds barn hopp och tröst i det här kapitlet. Vi läser Jesaja 41, vers 1. Var tysta inför mig, ni kustländer. Låt folken hämta ny kraft. Låt dem komma fram och sedan tala. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Herren kallar på hednavärlden, det vill säga alla dem som inte är av Israels ett. För Gud håller inte bara dom över Israel, men var enskild människa i hela världen kallas här till rättegång. Uppgörelsens stund kommer mellan ljus och mörker, mellan Gud och mammon, mellan tro och otro. Gud kallar här den enskilde att vända sig till honom och ta emot den frälsning han erbjuder. Gud är nådig och barmhärtig. Han kräver inte något av dig. Han ber dig att ta emot den nåd och frälsning som han erbjuder dig. Låt oss tillsammans träda inför rätta. Jesaja 41, vers 2. Vem har låtit denne uppstå i öster, han som möts av rättfärdighet? Vem ger folkslag i hans våld och gör honom till härskare över kungar? Vem gör dem till stoft för hans svärd och som bortblåst halm för hans båge? Här pekar det profetiska budskapet fram emot den persiske kung Kores. Eljest är det Jeremia som har de flesta profetiorna när det gäller Kores. Och vi ska se närmare på det när vi kommer till kapitel 44 och kapitel 45. Här i vers 2 ställer Gud frågan: vem tror de det är som låter en sådan kung uppstå? Tror de kanske att det bara är tillfälligheter det som sker? Vem tror de står bakom detta verk? Samtidigt så kan den här profetian också peka fram emot det rättfärdighetens rike som Kristus ska upprätta när han kommer åter till jord. Vi ser den tanken utvecklas i det här avsnittet. Jesaja 41, vers 5 och 6. Havsländerna ser det och bävar. Jordens ändar förskräcks. Det närmar sig och kommer. Den ene vill hjälpa den andre och säger till honom: var stark. Eftersom Gud kommer för att tillrättavisa de som handlar orätt och ta bort orättfärdighet, så kan den enskilde som vandrar med Gud vara vid gott mod. Det är hopp för den allra minste som förtröstar på Gud. Han behöver inte oroa sig för framtiden. Och nu tar Gud den en gång och gör upp med avgudsdyrkan. Vi läser vers 7. Den som snider i trä styrker guldsmeden, och bläckslagaren styrker den som hamrar på städ. Han säger om lödningen, den är god och nitar fast avguden så att den inte faller omkull. Många människor söker tröst i olika yttre saker som till sist ska visa sig inte vara till någon hjälp. De förtröstar på avgudar som inte kan hålla dem uppe, utan som tvärtom kräver deras tid och pengar och ansträngningar för att hålla avguden uppe. De måste nita fast avguden så att den inte faller omkull. Så springer de omkring och försöker trösta varandra med en klapp på axeln och investerar i fler och fler nitar av rädsla för att det de byggt sitt hopp på ska rasa i grus. Jesaja 41, vers 8. Men du Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Gud påminner Israel om att de inte ska söka varken tröst eller mening i sådana ting som förgår. Och vi lägger märke till att detta är första gången här i Tröstens bok som Gud kallar Israel för sin tjänare. Och här talas om tjänare i betydelsen som redskap för ett bestämt mål. Alltså inte tjänare med tanke på deras arbetsinsats, men som någon som av Gud är utvald att tjäna den plan som Gud beslutat genomföra. Vi lägger också märke till att här säger Herren inte bara Jakob och Israel, men här pekar Gud helt tillbaka till Abraham. För när det gäller tjänarens relation till sin höga kallelse är nog Abraham ett bättre exempel än Jakob. Och som du ser tillägger Gud orden min vän efter Abraham. Abraham, min vän. Det var med Abraham det började, och det bygger på Guds löfte och Guds trofasthet. Så orden Abraham, min vän, förringar på inget sätt Jakob. Det sätter bara Jakob i ett sammanhang. Se vad som står i vers 8. Och lägg märke till att det hela började med Abraham, min vän. Men i samma vers säger Gud att han har utvalt Jakob. Och Jakobs släkt, Israel, ska tjäna Guds syften och Guds gudomliga plan. Allt det här är sagt till tröst för Israel i deras svårigheter. Istället för att hamra ut en avgud, så borde de ju nu vända sig till Gud. Det är vad Gud säger genom dessa ord. Han använder både namnet Jakob och namnet Israel. Jakob betyder ju bedragaren. Det vill säga, Gud gör klart för Jakob att han vet att Jakob är en syndare. Samtidigt som han påminner honom om att Gud har gett honom ett nytt namn, nämligen Israel. Jag citerar från Första Mosebok 35, vers 10. Och Gud sade till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Så fick han namnet Israel. Låt oss här än en gång läsa vad Herren säger i Jesaja 41, 8. Men du, Israel, min tjänare, du Jakob som jag har utvalt, du ättling av Abraham, min vän. Thank you. När Gud talade om Abraham, min vän, så var det inte för att säga till Jakob eller till Israels barn att inte de hade samma rättighet. Tvärtom så pekar Gud på Abraham som levde nära Gud för att inbjuda alla till att leva nära Gud. Vi läser Jesaja 41:10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Det här, det är en av de mest citerade verserna från Jesaja-boken. Och i de här orden har generation efter generation av Guds barn funnit styrka, tröst och mod. Gud vet att Jakob behöver påminnas att Gud inte är som Jakob. Och du och jag, ja, vi behöver också påminnas om att Gud är inte som oss. Han vill gripa in och hjälpa oss, inte därför att vi har förtjänat det, men därför att vi behöver hans hjälp. Vi läser Jesaja 41, vers 13 och 14. Ty jag är Herren din Gud, som fattar din högra hand och som säger till dig, frukta inte, jag hjälper dig. Frukta därför inte du mask, Jakob, ni Israels män. Jag hjälper dig, säger Herren. Israels helige är din återlösare. O, så många människor som missar den här dimensionen. Det är inte så att om du tror starkt nog eller klarar att verkligen vara så som du borde vara, då kan Gud hjälpa dig. Hör vad Gud säger. Frukta inte därför att du bara är en mask. Bli inte fixerad vid din skröplighet. Masken ser ju bara jorden den kryper i. Den ser inte ens gräset på marken. Tänk inte på vilka möjligheter en mask har. Men tänk på att den suveräne och allsmäktige evige Gud vill hjälpa dig, du mask. Har du glömt att det var Gud som en gång sa till dig: men du ska inte mer heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Se inte på dina egna bristande förutsättningar, men se upp till mig som kan lyfta dig över dina karaktärsgröpligheter och göra dig till något annat än det du är av naturen. I Petrus andra brev kapitel 1, vers 3 och 4 står det: ty allt vad som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att vi i kraft av dem ska få del av gudomlig natur. Det intressanta är inte vilka naturliga förutsättningar du har, utan frågan är: vill du vända dig till mig och komma precis så eländig du är, så ska du få erfara att en Jakob kan bli en Israel. Ja, förnekaren kan bli en klippa. Det var det Paulus hade upptäckt. Det är därför han skriver i andra Korinthierbrevet 12:10. Så gläder jag mig över min svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Vi läser Jesaja 41, vers 15 och 16. Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Du ska tröska sönder berg och krossa dem till stoft och göra höjder lika agnar. du skall kasta dem med kastskovel, och vinden ska föra bort dem och stormen skingra dem. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Det är till Jakob Herren säger, se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Och när jag läser de här orden så går mina tankar till något som vi läste när vi vandrade genom femte Moseboks 28 kapitel. Där Herren talade om den välsignelse som skulle följa den som hörde Herrens röst och handlade därefter. Jag citerar femte Mosebok 28, vers 13. Herren ska göra dig till huvud och inte till svans. Du ska endast vara över och aldrig vara under, om du lyssnar till Herren, din Guds bud, som jag idag ger dig, för att du ska hålla och följa dem. Det handlar inte om stolthet eller att dominera eller att egoistiskt försöka härska över andra. Men vi ska inte ha maskperspektiv, utan i livets alla omständigheter räkna med Gud. Se på Jesus. Han var alltid huvud, aldrig svans. Men heller aldrig stolt eller övermodig. Jesus tyranniserade aldrig någon. Men han lät inte heller andra driva honom bort från den rätta vägen, hur mycket det än tycktes kosta honom. Han var mera upptagen av att göra det som var rätt än det som var lätt. Sådan var Jesus. Men naturligtvis är inte vi sådana. Ändå är det hans exempel vi ska följa. Det vill säga, vi ska inte försöka göra oss själva till huvud. Det leder oss bara fel. Lägg märke till att det i femte Mosebok 28:13 står, Herren ska göra dig till. Och det är precis samma ton hos profeten Jesaja när han säger, se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar. Men själv ska du fröjda dig i Herren, jubla över Israels helige. Och vi läser vidare Jesaja 41, vers 17 och 18. De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja, Herren ska bönhöra dem. Israels Gud skall inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Precis som vid bröllopet i Kana som vi läste om i Johannes andra kapitel, så förvandlar Herren bristen till en rik källa. Han förvandlar sorgens vatten till glädjens vin. Han förvandlar botens sorg till frälsningsfröjd och salighet. När allt hopp verkar ute, ja, när det är för sent, uppenbarar Jesus sin härlighet. Gud inte bara ger oss vatten, men han gör öknen till en sjö, så att det som i våra ögon såg ut att vara ett hopplöst hinder förvandlade han till vårt stora tacksägelseämne när han gör torrt land till ett källsprång.
Thank you.
Gud utmanar både avgudarna och även alla som dyrkar avgudarna. Vi läser Jesaja 41, vers 21. För fram er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Vem är det egentligen som är avgudadyrkare? Broder Andreas i Holland brukade säga att allt som betyder så mycket för mig, att jag är beredd att bryta mot Guds vilja för att kunna uppnå det, det är en avgud. Allt som kommer mellan din själ och Gud, det är en avgud, oberoende av vad det är. Allt till vilket du viger din tid, din kraft, energi och dina pengar kan faktiskt bli din avgud. Akta dig för allt som tar den platsen och som hindrar din personliga relation till Gud. Passa dig så att du inte omedvetet börjar bygga din lycka och ditt liv på sådant som förgår. Många människor bygger sitt liv på osäker grund. Paulus skriver i Andra Korinthierbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och efter att ha kungjort Herrens stora gärning vänder sig profeten i Herrens namn till hedningarna och säger: Låt era gudar stadfästa sitt ord genom sina gärningar, så som Herren, Israels Gud, har gjort. Kom med era bevis, ropar Jesaja. Vi läser Jesaja 41, vers 22 och 23. Låt dem komma och förkunna för oss vad som skall ske. Var finns era tidigare utsagor? Lägg fram dem så ska vi ge akt på dem och se efter hur det gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som skall komma. Tala om vad som ska hända i framtiden så att vi kan se att ni är gudar. Gör något, vad det vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Människan vet inte hur det här universet och vår jord kom till. Man spekulerar och antar, men man vet inte. Och jag bryr mig inte om vilken teori den ene eller den andra följer. Om det är Darwins utvecklingslära eller något annat desperat försök att finna en förklaring utan Gud. För det kommer allt att falla till marken till sist. För människan vet inte sitt ursprung och människan känner inte framtiden. Människan är så högfärdig och ignorant. Min vän, har du någon gång bara stannat upp och tänkt på hur lite du egentligen vet? Det är intressant att lägga märke till att även en människa som är mycket välutbildad och har många imponerande titlar ändå fortfarande kan vara helt okunnig om sitt ursprung. Man menar sig vara så upplyst. Men Jesus sa i Matteus 6 kapitel i sin bergspredikan: Ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Kulturen utan Gud kan inte ge något verkligt svar. Ingen enda av avgudarna kan ge något meningsfullt svar. Därför borde vi vända oss till honom som vet svaret. För är det något jag behöver veta, så vill Gud ge mig svaret. Därför säger Herren om avgudarna i Jesaja 41:24. Men se, ni är mindre än ett intet. Ert verk är ingenting alls. Den som väljer er är avskyvärd. I Johannes 15, vers 4-6 säger Jesus: Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte ni det heller, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och det bränns upp. Jesaja 41, vers 28 och 29. Jag ser mig om, men här finns ingen. Av dessa är det ingen som kan ge besked. Ingen som kan ge ett svar på min fråga. Se, det är alla fåfänglighet. Deras verk är ett intet. Deras avgudabilder är vind och tomhet. Det är som det står i en sång som jag hörde Viktor Klimenko sjunga en gång. Åt mörkrets furste jag gav min tjänst. Mitt liv, det blev hans egendom. Jag drack min glädje ur syndens brunn, och själen blev smutsig och tom. Men så fortsatte han: Nu har mina sånger bytt innehåll, jag är ej mer den jag var. Eller som Jesaja uttryckte det i vers 17 och 18: De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga torkar av törst. Men Herren, ja, Herren ska bönhöra dem. Israels Gud ska inte överge dem. Jag ska låta strömmar rinna upp på höjderna och källor i dalarna. Jag ska göra öknen till en sjö och torrt land till källsprång. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Israels Gud skall inte överge dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.